Podplay.
Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra. På Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där, och det är helt gratis.
Han hotade mig väldigt mycket med att han skulle lägga ut nakenbilder på mig. Att han skulle ta mig alla kläder och slänga ut mig framför skolan. Att jag skulle få se min mamma död utanför hennes bil.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Välkommen hit Felicia.
Tack.
Kan du bara börja och berätta lite kort om dig själv?
Jag heter Felicia. Jag är 19 år gammal. Jobbar på skola.
Vad är det din historia handlar om?
Min historia handlar om en kille min mamma har träffat när jag var liten. Fram tills jag var 15 år.
Vad är det du hoppas på att kunna förmedla och vad vill du med din medverkan? Jag hoppas du kunna hjälpa andra med.
Jag skulle vilja få ut min historia och fler tjejer och killar i min ålder ska våga få ut sin historia om de har varit med om en sådan psykopat.
Om du börjar berätta från början hur du växte upp och vad som ledde till att den här nya mannen då som... Jag vet inte om vi ska kalla honom för plastpappa, men det är mammas nya kille helt enkelt. Berätta lite kort om din familj och hur du växte upp, dina syskon och hur det såg ut hemma.
Jag kommer från ett annat land och där bodde jag med min morfar. Min mamma kom och hämtade mig ungefär när jag var 6 år och lämnade mig hos den här killens mamma. I 2 år och hon reste hit till Sverige.
Hur kommer det sig att du bodde där med din morfar i det här landet när du var 6 år gammal?
Det var ju för att min mamma dejtade just den här killen då. Och det var ju den enda personen som kunde vara med mig när jag var liten.
Så du växte upp med din morfar?
Jag växte upp med min morfar och han var alkoholist också. Men han står mig väldigt nära om hjärtat idag, även om han var kunde vara väldigt aggressiv och sånt.
Så egentligen från och med att du föds till att du är 6 år gammal så är du hela tiden med din morfar eller är du lite med din mamma först?
Jag var med min mamma tills jag blev 3-4 år tror jag. Men sen så när hon började dejta den här killen då var hon i... det landet han var i. Så att hon var inte så mycket med mig. I alla fall inte vad jag minns. Jag minns inte min mamma så mycket när jag var liten. Men jag minns väldigt mycket hur det var att leva på den tiden. Jag minns att han kunde hämta mig från dagis och sen så drog vi till baren där och sen så drack han och jag fick äta lite choklad och sitta där liksom bredvid. Sen när vi skulle gå hem så kunde han ramla framför mig och fick jag hjälpa honom upp och sånt. Upp för trapporna, för vi bodde i en lägenhet då. Det landet jag kommer ifrån är väldigt fattigt, så att det ser inte så himla fint ut. Det är trasigt nästan överallt. Väldigt trasiga gator och så det var inte så jättestadigt liksom, om man skulle jämföra med Sveriges storstad. Just den tiden jag bodde med min morfar kan jag säga än idag att det är den lyckligaste tiden jag någonsin har haft. Det är den tiden jag kommer ihåg som mest och den tiden jag minns hur glad jag var och jag gillade att leva. Alltså jag gillade att leva då. Jag tyckte det var jättebra med min morfar. Min morfar gav mig väldigt mycket kärlek. Han slutade med alkohol efter ett tag. När jag verkligen liksom, jag började ju säga till snälla morfar, drick inte mer, du kommer dö och sånt. Men sen efter typ 2 år så började han sluta dricka och nu dricker han inte alls. Men han gav mig väldigt mycket kärlek, han var med mig hela tiden. Vilket jag inte har varit med om tiden jag har levt efter liksom. Den tiden fram till 6 uppåt har jag ju inte levt närhet. Och någon som faktiskt bryr sig om mig på det sättet som min morfar gjorde.
Jag tänker också, hade han alkoholproblem när din mamma lämnade dig till morfar?
Ja.
Och det visste hon om och det kunde hon inte känna sig så trygg med ändå?
Jag vet faktiskt inte, men han tog ändå hand om mig på något sätt så att han tog mig från förskolan. Han var med mig, han lämnade aldrig mig ensam liksom. Sen vet jag inte hur min mamma tänkte just då, men...
Mm. Men hon kommer dit sen, till det här landet. Berätta om den dagen, vad du minns från den dagen.
Gud, jag minns faktiskt inte så jättemycket från den dagen. Jag minns bara att hon berättade om den här killen, att hon har dejtat en kille under en längre tag. Och att vi ska åka till honom. Hon berättade ingenting om att hon ska lämna mig där. Och sen åka hit upp till Sverige. Så att jag visste ju ingenting. Men när vi väl åker så säger hon så här, du kommer stanna här. Jag kommer komma tillbaka. Så jag tänkte så här, okej, liksom, vad ska jag göra? Jag har inte så mycket att liksom säga. Och den här mannen hon dejtade, jag fick ingen direkt bild av honom. Eftersom att han pratade inte så mycket med mig. Så att jag fick ju väl så här, han är väl en vanlig kille liksom.
Hur var det avskedet med morfar när du åker?
Den var jobbig. Jag minns att jag grät väldigt mycket. För det är en trygg person i mitt liv. Men jag trodde aldrig att jag skulle åka ifrån honom så pass länge. Liksom. Jag trodde ändå att jag skulle få se honom.
Vad hände där då sen du lämnar din morfar och du kommer till andra landet och träffar mammas nya kille? Vad hände då?
Ja, men jag fick ingen direkt bild av hur han var. Än att han bara var liksom en vanlig kille. Min pappa var inte heller så himla wow liksom. Han var väldigt... min pappa hade också alkoholproblem och var väldigt aggressiv av sig. Så att jag såg liksom typ ingen skillnad på den här mannen och min pappa. Så att jag trodde att det skulle vara så. Men så lämnade min mamma mig där i 2 år. Då jag bodde med hans mamma som misshandlade mig psykiskt och fysiskt. Det kunde vara, jag var väldigt kräsen som barn, kunde inte äta lök. Så hon testade sig fram liksom vad jag inte gillade att äta. Och det var just en rätt med massa lök och vitkål. Och hon såg att jag inte gillade den och det var det enda jag fick äta i en hel månad. För att jag skulle börja gilla att äta det här. Men jag åt ju ingenting. Och om jag inte skulle äta upp det så skulle jag behöva sitta kvar på stolen en hela dagen. Jag fick inte gå ut, ingenting liksom. Ja, och jag försökte ju liksom hitta liksom sätt att typ kasta maten liksom. Men hon såg ju alltid, för hon tittade ju i sopkorgen liksom. grävde i den och kollade om jag hade slängt maten. Så att då fick jag en ny tallrik med samma mat. För att jag just ska äta det. Sen så var det efter en månad så började jag bli väldigt smal. Eftersom att jag inte fick i mig så mycket mat. Och det såg hon. Så att jag fick en leverpastejsmacka. Och den var ganska stor. Alltså det var en hel macka liksom. Men jag kunde inte riktigt äta hela. Så jag åt halva. Jag visste att om jag skulle kasta den i soppkorgen skulle hon ta upp den och tvinga mig äta den. Så att jag gömde den bakom spisen. Sen efter typ någon vecka så städar hon och drar ut den här spisen och hittar den här mackan. Som sen hon trycker den framför näsan på mig och säger att jag ska äta den. Men jag gjorde ju inte det, men det var fortfarande någonting som var väldigt obehagligt. Jag minns att hon satte den på en tallrik och att jag fick sitta där igen på den där stolen och nästan hela dagen med den här mackan framför mig.
Det här måste vara en sån hemsk kontrast från att ha den här kärleksfulla uppväxten med morfar. Plötsligt sitter du där i andra landet hos mammas nya killes mamma som beter sig så här. Ja. Och du är 6 år gammal.
Ja. Hon gjorde väldigt många konstiga saker. Hon rökte väldigt mycket, så att det var någon gång när hon brukade röka i köket så att det luktade väldigt illa. Jag minns att jag gick in och sa, gud vad det luktar illa, kan du inte röka ute istället? Och hon bara, det här är mitt hem, du bestämmer ingenting. Och sen så sa hon så här, kom hit typ. Och jag bara, okej. Så gick jag till henne och så sa, tog hon fram den här ciggen och sa, testa. Och jag sa så här, nej. Och då så liksom säger hon så här, jo, testa. Så att jag gjorde det. Och jag liksom bara hostade liksom. Så sen så var det också att jag sparade väldigt långt hår när jag var liten också. Men hon tyckte ju inte om det. Så att när jag sov så klippte hon av det. Så att det är väldigt många historier som hon har gjort. Som verkligen är väldigt hemska för mig liksom. Hon är nog en av dem som har faktiskt påverkat mig väldigt mycket. Och hur jag är som person idag och vad jag är rädd för. Det är en sak jag kan nämna. Jag kan inte sova när det låter. Jag kan inte sova när det är ljud. Jag minns att hon hade alltid på tvn när hon sov hela natten. Och när jag väl skulle liksom stänga av den så minns jag att hon vaknade till. För hon hade alltid fjärrkontrollen i handen. Och då kunde hon bara smälla till mig direkt. För jag sov ju med henne då. Det var väldigt, alltså det där har ju påverkat mig än idag. Så jag kan inte sova när någon håller på med mobilen. Eller har tvn på eller något sånt.
Men vad var anledningen att din mamma hämtade dig? Bodde hon i det här landet eller den här platsen tillsammans med den här nya killen?
Nej, alltså jag tror att min mamma blev så pass manipulativ. Manipulerad. Att hon inte insåg vad hon just gjorde. Hon var också väldigt ung när hon träffade den här mannen. Hon var runt 26 när hon flyttade upp till Sverige. Så att jag tror inte att hon riktigt förstod vad hon riktigt höll på med.
Hur gammal var hon när du föddes?
Hon var 19 år.
Okej, så att hon lämnar dig hos hans mamma för att hon blir manipulerad till att göra det helt enkelt.
Ja. Idag så säger mamma att hon inte ville det och att hon ångrar det väldigt mycket. Men jag har ju förlåtit henne, men allting kommer ju fortfarande sitta kvar i mig. Min mamma kommer ner efter 2 år, när jag var 8 år, kommer hon ner och med den här mannen och säger, nu ska vi åka upp till Sverige. Och jag blev jätteglad att få se min mamma. Jag minns att jag kramade om henne. Och sen så gick hon för att hon skulle gå till frisören och fixa sitt hår. Och sen när hon kommer tillbaka så minns jag att den här mannen hon dejtade skriker på henne, vart har du varit? Jag blir lite rädd och sen så tar han tag i mig, drar in mig i vardagsrummet. Och vardagsrummet har glasfönster så jag kan se igenom vad han gör liksom. Han tar tag i min mamma, tar in henne på rummet, på ett annat rum då. Och jag går ut i vardagsrummet, ska gå in i det rummet min mamma var i. Och jag ser henne liksom med halva kroppen utanför 11:e våningen. Och att han står och håller strypgrepp på henne. Och att jag minns att min mamma såg det, för hon tittade lite. Hon såg ju ändå liksom att jag kom in och hon skrek mitt namn. Och då så vände han sig om. Och liksom då släppte han ju mamma. Men det var förfarande en väldigt obehaglig syn av att se min mamma.
Vill han slänga ut henne där genom från 11:e våningen?
Jag vet inte. Än idag vill inte min mamma liksom berätta vad som egentligen hände.
Men det här var i Sverige då och han misshandlade din mamma, så verkligen, det är brutalt.
Ja, han gjorde det. Men sen så började han jobba. Och han var inte så mycket hemma, så det var väldigt skönt. Min mamma var gravid med min mellansyster. Hon fick ju föda liksom själv och så, för han var inte så mycket hemma då. På ungefär halva sin barns uppväxt. Hon är 10 idag. Så att han kom in med i bilden när hon var ungefär 5 år. Och då så minns jag att jag skulle fylla år. Och då så när kvällen var slut så skulle min mamma köra hem gästerna. Och då så minns jag att jag sa till honom, skulle jag kunna få en kopp te? Och han bara, absolut. Så skulle han gå och koka upp. Vi hade ingen vattenkokare. Så han kokade i kastrull. Och han lämnade skaftet så att min lilla syster kunde nå den. Och då så, när det väl har kokat liksom klart, så går min lilla syster dit. Drar i den här skaftet på kastrullen. Och får allt vatten över sig. Jag bara minns hur min lilla syster nästan försvann där. Alltså hennes hår fall av, hennes naglar var borta, hennes ansikte liksom bara rann iväg nästan. Hennes fransar var helt borta. Huden bara fall av från hennes kropp och hon hade också på sig en väldigt stor klänning och oftast när barn får på sig varmt vatten så kan man ju ta av alla kläder och sånt. Men han gjorde inte det, så att det blev ju värre liksom på bröstet på henne. Eftersom att det var pass varmt så hade hon kvar kläderna. Han var inte så orolig. Han ringde inte ens upp min mamma. Han tog henne upp, alltså ut, satt med henne där ute och väntade på att min mamma ska komma hem.
Och hon satt där med den här klänningen med allt det kokande vattnet.
Man såg ingenting på honom. Jag var ju livrädd liksom. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Så att jag bara gick runt och gick runt och gick runt. Jag bara tittade på henne. Men det gjorde så ont av att titta på henne. Sen när min mamma kommer så minns jag att hon bara ser det här. Och säger, varför har du inte ringt ambulansen? Varför har du inte ringt mig liksom? Och han bara, nej men det är inte så farligt. Hon tar av alla kläder på min lilla syster. Hon håller om min lilla syster. Och hon typ snurrar i hennes famn av att det gör så ont. Hon liksom snurrar på huvudet. Alltså det var så hemsk bild av att se. Och jag minns att min mamma var ju också gravid med min tredje syster, min yngsta. Och hon bara sprang med min lilla syster till vårdcentralen. Den var ju stängd. Så att hon ringde ambulansen. Det tog ett tag tills de kom. Sen så hoppar så kom ambulansen, så hoppade min mamma in i ambulansen. Men jag fick inte hänga med. Så att jag var kvar med den här mannen. Och då när vi är på väg hem så minns jag att han liksom säger att det här är mitt fel. Jag kände inte så mycket, jag var chockad. Så att jag vill inte säga så mycket liksom. Jag bara minns att liksom hela den här grejen är mitt fel. Alltså idag så vet jag att det inte är mitt fel. Men då när jag var så pass liten så var det ju nästan mitt fel. För det var jag som ville ha te. Det var ju nästan att jag tänkte typ, skulle inte jag vilja ha te så skulle inte det här hända. Så att jag började ju tro liksom att det här är mitt fel liksom. Jag och min mamma hade inte så bra kontakt så att hon kunde inte säga, Felicia, det är inte ditt fel. Så att jag fick ju aldrig höra det. Men sen fick jag och mamma vara inne på sjukhuset i några månader eftersom att hon var inne där och skulle opereras och sånt. Och han kom och hälsade på sin dotter en gång på 2 månader. Och se om hon, alltså hur hon mådde. Och sen så minns jag att hon blev sövd i 2 veckor ungefär. Och det var någon gång när hon var nära på att dö. För att hon började tappa liksom andningen och sånt. Men han brydde sig inte. Det var ingenting liksom. Som han brydde sig om. Och min mamma var ju också höggravid på den tiden. När det väl hände så att hon födde också sitt barn på sjukhuset. Medan min lilla syster var inne. Och sen så kom min minsta lilla syster. Jag tror att min mamma var så pass rädd över att hon kände sig så svag. Hon kommer till ett nytt land. Hon kan inte språket. Hon har inget jobb. Alltså den enda som har jobb är han. Det här var i Sverige. Så att jag tror att hon liksom, hon vet inte vart hon ska ta vägen. Hon har tagit massa liksom. Alla skulderna är på hennes namn. För att han har sagt att hon ska ta det på hennes namn. Hus, alltså. Och sen senare i tiden så när hon har fått ett jobb. Så minns jag att huset stod. Vi köpte ett hus. Och det huset som vi bodde i. Minns jag att hon betalade varje månad. Han betalade inte en enda krona. Men ändå så stod det här huset på båda två. I det här huset så kan man ju säga att det mesta började liksom hända. Det var ju också mer isolerat från de andra människorna. Vi var ju mitt i skogen liksom. Så att där kunde han ungefär göra vad han ville. Jag gick också i en skola där det var också väldigt isolerat. Det var inte så många som gick där liksom. Och det var ju då han började också vara hemma mer eftersom att han hade väldigt nära till jobbet. Då började liksom allting hända. Jag tror det var dagen innan julafton. Han ströp mig för att jag inte hittade min jacka. Och jag minns att vi skulle åka iväg den dagen också. Alltså precis efter, det var därför jag skulle försöka hitta min jacka. Så jag minns att han ströp mig så att jag nästan inte ens kunde nudda marken. Och just den stunden så började jag bara gråta. Jättemycket. Och han säger liksom att jag överdriver. Alltså vad håller jag på med? Att jag bara är pinsam som bara står där och gråter för ingenting. När jag säger att du ströp mig. Han sa nej, det gjorde jag inte. Så att det var ju nästan liksom att jag bara fick ge upp. Det är ingenting som hände liksom. Och sen så. Alltså det har varit flera gånger han har agerat väldigt aggressivt mot mig. Det var någon gång också när jag inte ville äta. För att jag var väldigt mätt. Jag hade ju ätit nästan halva maten. Men jag kände mig mätt just den stunden. Och då så minns jag att jag sa så här, jag är färdig. Och han tittade på mig. Och började bli väldigt aggressiv. Och vi, i det där huset så hade vi en rund trappa. Alltså den var rund och gick liksom uppåt. Så att jag minns att jag ställde mig på den här trappan och skulle springa upp. Men då ramlade jag på något konstigt sätt. Så att han kom dit och minns att han tog strypgrepp på mig och drog upp mig för den här trappan. När han höll fast liksom min hals. Och sa att jag skulle gå och äta.
Nu lever ni i det här huset. Det är din mamma, det är dina två syskon. Plus den här mannen. Vad mer utspelar sig här?
När jag går i den här skolan, han kunde ta bilder på mig naken och säga att han ska gå runt och visa alla, alltså hela min klass. När jag skulle gå och duscha så kunde han bara komma in och liksom ta bild på mig. Och sen nu senare liksom, när jag har mer kontakt med min mamma, så har han tydligen gjort samma sak mot henne också. Att han har tagit bild på henne och hotat om att lägga ut det på Facebook. Han hotade mig väldigt mycket med att han skulle lägga ut nakenbilder på mig. Att han skulle ta med alla kläder och slänga ut mig framför skolan. Att jag skulle få se min mamma död utanför hennes bil. Väldigt många sådana grejer. Och jag minns att när jag var 9 år så började jag få väldigt mycket självmordstankar och ville ta livet av mig. Och sen ungefär när jag var 10 år så försökte jag få det till verklighet. Så att jag började liksom googla hur man tog livet av sig. Men då så var det någonting som ändå stoppade mig hela tiden. För att jag ville se mina syskon växa. Så att det var alltid liksom så här: nej, men jag gör inte det, för att jag måste se mina syskon växa. Jag vill se hur de kommer bli i framtiden. Så att det liksom bara, det blev alltid så när jag skulle hänga mig eller någonting. Men sen så var det någon gång när jag tittade på film med min mamma. Så var det en tjej som skärde sig och dog. För att hon skärde sig vid ådrorna. Och då så var det så jag fick självskadebeteende. Och därefter så började jag skära mig hela tiden. Jag började skära mig när jag flyttade, när min mamma skilde sig från den här mannen. Men när hon bodde med den här mannen, då försökte jag hänga mig flera gånger. När min mamma skilde sig från honom så kunde han följa efter mig väldigt mycket. Liksom skrika mitt namn och följa efter mig och säga så här, svarar man inte eller när någon hälsar. Bara så där liksom. Och sen så hade jag ju socialen just då också. Och han fick reda på allting jag pratade med inom
socialtjänsten.
Ja, exakt. Så han fick ju reda på allting jag pratade om med socialtjänsten. Vilket jag tyckte var konstigt. Och han började hota min mamma med de sakerna jag sa till socialtjänsten också. Så att jag fattade inte riktigt hur han fick reda på just de här grejerna. Alltså jag och min mamma tänkte på det och vi tänkte kanske att han hade någon relation med någon där. För att han var väldigt liksom, han kunde nästan få vem han ville liksom. Med hans charm, han var inte så jätteattraktiv, men alltså han ser väldigt ofräsch ut, äcklig. Väldigt lång, ganska rund. Och ser väldigt hotfull och bara läbbig ut. Så att jag vet inte riktigt hur han kan få nästan alla på fall liksom. Vad han gör. Han har inte heller så jättemycket pengar och sånt. Skulle man nog inte kunna säga. Han sätter ju sina skulder på andra tjejer liksom.
Hur gammal är du när hon skiljer sig?
15 år när hon skiljer sig från den här mannen. Och jag minns tydligt när hon väl hade bestämt sig för att nu ska jag skilja mig. Det var liksom, jag sa till mamma, snälla skilj dig från den här mannen. Och jag minns att hon bara grät och grät. Hon bara, jag kan inte, jag har så mycket skulder. Han har gjort så att jag har så mycket skulder. Jag kommer inte kunna betala. Kommer inte kunna betala av de här. Så att jag minns bara hur mycket hon grät och grät och grät. Jag sa, men skilj dig bara, det kommer lösa sig. Och då så gjorde hon det till slut. Fast han tog det inte okej. Han blev jättearg. Så att han började klippa ut hennes jacka. Han kunde klippa liksom ärmarna och allt. Och bara kasta den på oss båda. När vi väl låg i sängen. Min mamma hade några dagböcker som hon skrev fram till när hon var kanske 15 till hon var 20 år gammal. Så där hon skrev liksom om hela hennes liv och allting liksom. Han fick tag på dem och läste dem och började liksom trycka på alla mammas svaga punkter. Så att redan där så var det liksom jobbigt för min mamma. Det var väldigt läskigt att bo i samma hus när han visste att de ska skilja sig. Och mina syskon, de fattade ju ingenting liksom. De sa liksom, pappa, du har ju klippt sönder mammas jacka. Nej, det har jag inte gjort, säger han till dem. Och de blir ju bara liksom, vad är det som händer?
Och hur rädd har du känt dig? Jag menar, om han förföljer dig, det här är bara några år sedan. Vad har hänt? Hur ser ert liv ut nu? Hur ser ditt liv ut? Är du rädd för honom?
Idag så jag var rädd för honom kanske för 1,5 år sedan. För att då så började jag liksom, eftersom att min mamma har fått egen vårdnad på mina syskon, så vill han jävlas med min mamma och då kan börja förfölja mig. Han har ju frågat vart jag bor någonstans eftersom att han har fått reda på att jag bor i en egen lägenhet nu. Eftersom att han har frågat mina syskon. Han kan fråga mina syskon, var är det hon bor någonstans? Vad är det hon gör på fritiden? Vilket jobb är det hon jobbar på? Så att det är väldigt många frågor gällande mig som han ställer till mina syskon. Och det kan ju skapa en oro hos mig att han vill få tag på mig. Fast på ett sätt är jag inte rädd eftersom att jag känner att han har hållit på så här så länge så att man har tröttnat. Man känner bara liksom, gör bara något så att det bara kan bli överstökat.
Har det någonsin hänt någonting efter att efter att han har gjort de här hoten? Har han dykt upp någon gång?
Nej. Han sa nu på julen så sa han till, skrev han till mina syskon, tomten är på väg när de firar hos min mamma. Vilket också är ett sätt liksom, min mamma har ingen kille just nu, så hur kan tomten vara på väg? Så att det är sådana grejer han kan hålla på med. Och sen kan han kanske stå någonstans vid en parkeringsmack nära där min mamma bor. Och bara titta henne passera liksom. Så att han kan göra sådana grejer. Någon gång så var det att han hade följt efter min mamma med bilen. Och det här kanske var något år sedan. Så att min mamma blir väldigt rädd i de här situationerna. Hon vet inte riktigt vad hon ska göra för att hon... Man skulle kunna säga att hon är mer rädd än vad jag är för honom. Även om jag tror att han aldrig skulle göra någonting just mot henne.
Du känner dig inte rädd för honom, men hur liksom, har du gått till en psykolog och hur ser ditt liv ut idag?
Jag har gått hos massvis av olika psykologer, men jag har inte känt att jag har fått någon direkt hjälp eller att det har funkat någonting. Så att jag har bara försökt att undvika att prata om det och bara skjutit iväg det liksom. Har inte velat ta upp det liksom. Så man kan ju säga att jag inte har bearbetat det, men på ett sätt så är det ändå liksom, jag kan prata om det, men det är kanske inte det lättaste som finns. Och det påverkar mig väldigt, på ett sätt väldigt bra, eftersom att jag är mycket mer mognare än vad liksom de i min ålder, eftersom att jag har fått uppleva mycket mer i livet. Så att jag är väl mer livserfaren. Fast på ett annat sätt har jag ju fått mina rädslor och kan vara väldigt liksom rädd så fort jag pratar med till exempel en man. Jag blir lätt rädd och kan vara väldigt lätt skrämd. Så att på ett sätt har det påverkat mig bra, fast på ett sätt har det påverkat mig väldigt negativt.
Hur lever din mamma idag? Hur klarar hon sig som ensamstående mamma?
Jag kan se väldigt stor skillnad på henne, att hon börjar må mycket bättre nu när hon har fått ensamvårdnad. Hon vet vad hon vill. Jag ser henne som en mycket bättre mamma än vad hon kanske var för ett år sedan liksom. Och hon har fått ett bättre jobb, gått vidare med sitt liv, vågar liksom träffa andra. Så att min mamma lever ändå väldigt bra, skulle jag nog säga.
Hur ser relationen ut mellan dig och din mamma idag?
Min relation mellan mig och min mamma är väldigt fin. Jag ser min mamma som min syster nästan. Och skulle nog säga att hon ser mig som detsamma, liksom, att hon ser mig som hennes syster. Vi har inte haft den här relationen som mamma-dotter, liksom, eftersom att hon inte riktigt har funnits i mitt liv. Att då blir det svårt att få den här mamma-rollen. Men hon har absolut fått en systerroll för mig, liksom.
Din morfar, hur är det med honom?
Min morfar har jag ju träffat denna sommar. Första gången på nästan 8 år.
Hur kändes det mötet och hur var det?
Jag ville aldrig släppa honom. Jag sov nästan på honom. Det var liksom, jag bara kände liksom, jag bara älskar min morfar liksom. Jag älskar honom. Jag känner inte en sån kärlek som jag känner för min morfar, för någon. Jag skulle träffa min pappa för första gången på typ väldigt 9 år kanske. Och sen så sa jag till min pappa att jag vill träffa morfar.
För de båda befinner sig i samma land där.
Ja,
där du
exakt.
Växte upp dina första 6 år.
Mm. Ja. Och sen så kommer min morfar och hämtar mig från min pappa. Jag är hos morfar i 2-3 dagar. Jag bara känner att jag bara aldrig vill därifrån liksom. Min morfar är liksom allt för mig.
Blev han väldigt glad att se det också?
Ja, men jag skulle nog säga att han kanske tyckte att jag var lite jobbig som var så på liksom. Men det fick han stå ut med.
Mm. Nej, men det är klart, alltså, det där var ju också en person som du verkligen knöt an till där under dina tidigaste år. Och
ja.
Som du liksom... Ja, men som fostrade dig ändå på något sätt. Det är väldigt viktigt av vilka man... ett barn knyter ju an mycket till den personen som den har under sina första år.
Ja,
och det
exakt.
Var ju mycket han.
Ja, det var det. Och sen min pappa blev ju väldigt avundsjuk på att jag tycker om min morfar mycket mer än vad jag tycker om honom. Och det är ju för att jag känner inte min pappa. Han har bara funnits där för att vara där liksom. Han har inte gett mig något positivt i livet liksom. Så han sa till mig, du ska få välja mellan dig och din morfar och din pappa. Så jag sa, jag kommer inte välja. Och han bara, jo, du ska välja nu. Annars går du ut ur hemmet liksom. Så jag bara, morfar. Och så började han liksom. Han blev jätte, jätte arg och började nästan skrika. Och hålla på liksom. Så att min pappa är ju inte heller liksom så himla bra.
Att en förälder träffar en hus som är destruktiv, som både då var destruktiv för din mamma, dig, dina syskon. Vad tror du man ska göra som barn när man utsätts för den här situationen som du har varit med om? Och finns det ens någonting man kan göra? Vågar man ta hjälp? Alltså, hur gör man?
Det är väldigt svårt. Jag minns att jag sa till min mamma hela tiden, jag gillar inte den här mannen, jag gillar inte honom. Redan liksom när jag var väldigt liten. Men hon lyssnade ju inte på mig. Så att det är väldigt, väldigt svårt. Man är nästan maktlös. Speciellt om man har en väldigt ung mamma som inte liksom, som inte har så mycket liksom, hon vill bara ha liksom familj, familj, familj liksom. Och det var, min mamma var en sån, hon ville bara ha en familj liksom. Jag tror att om min mamma skulle väntat med familj och barn tills hon blev kanske 34, då skulle hon nog aldrig ha lämnat mig. Skulle hon ha ett annat tankesätt liksom. Så att det är väldigt svårt som ung att försöka göra något. Man är väldigt hjälplös, skulle jag nog säga. För att jag testade det mesta. För att försöka få min mamma att inse att den här mannen är ju helt galen.
För vad hade varit annars, tror du? Hur hade det varit om det inte...
Om min mamma inte skulle ha träffat den här mannen?
Nej, om hon inte hade lämnat honom helt enkelt.
Ja, jag vet inte. Skulle vara kaos. Om hon skulle vara med honom än idag, då vet jag faktiskt inte. Jag skulle absolut inte vara den jag var idag. Jag skulle vara osäker, tillbakadragen, ha social fobi och vara väldigt... väldigt blyg och inte synas. För så var jag när jag bodde med honom. Så att det skulle nog vara så jag skulle vara idag. Om min mamma inte hade lämnat denna man.
Finns det något annat du vill säga till de som lyssnar på det här? Lever i det här? Eller ja, något annat som du vill känna det viktigt att få fram som vi inte har fått fram här? Med hela din historia.
Jag som mamma lyssnar på era barn och som ung nästan fly därifrån liksom på något sätt. Lämna bara allting liksom och rädda er själva. Det är nog det. För det är väldigt svårt att få en person som är inne i liksom den här... Om den cirkeln att gå ut ur det. När den väl har kommit in i den. Så att det är bäst liksom att försöka lämna cirkeln själv liksom.
Mikael Larsen, vad tänker du när du har lyssnat på Felicias berättelse?
Att hon har fått en förfärlig start i livet. Och samtidigt, när jag hör berättelsen, så livsavgörande att hon hade sin morfar där. Att han fanns där. För att det är så mycket, även om hon fick mycket förstört av sin barndom, så fanns morfar där på något sätt som någon form av trygg hamn. Så att jag vill säga att det var en väldigt stark berättelse.
Vad säger du om den här mannen?
Att en klockren psykopat. Sadistisk i sin läggning. Totalt oförmögen till att visa empati. Jag menar, den här delen när Felicia berättar om systern får kokande vatten över sig. Och han är i princip likgiltig och tycker det är väl inte så farligt. Det här är en typisk psykopatreaktion. Och sen skuldbelägger då Felicia för att det här hände när han då hade satt kokande vatten med handtaget utåt. Så att det här välte över det lilla barnet. Det är så många delar i det här som är, visar på att det är en psykopat. När han hotar eller försöker, mamman hänger ut över balkongen på högt upp. Alltså det är ett barn som blir vittne till sånt, det är, ja, det är en jättestark berättelse.
Felicia lämnas ju även hos den här styvpappans mamma i några år. Och även den här mamman utsätter ju henne för hemska saker. Bland annat så klipper hon av hennes hår, tvingar henne att sitta på stolen en hel dag när hon inte vill äta upp lökrätten som hon faktiskt har uttryckligen sagt att hon avskyr. Vad säger du om styvpappans mammas beteende och drag?
Att det är liknande beteende. De har samma drag i sitt sätt att behandla andra människor eller Felicia, barnet här då. Nej, det är kränkande. Det gör alltid ont. När det är ont att lyssna på vuxnas berättelse, men barn är så försvarslösa. Och det du och jag vet ju att människor formas ju av det vi har upplevt våra första år i livet, formar ju oss sen längre fram.
Felicia ber ju sin mamma att lämna mannen flera gånger. Och vad säger du, är det svårt för mamman att vara i den här situationen med tre barn och även så otroligt skuldsatt som hon uttrycker att hon är?
Det är klart att det är lätt som en utomstående att säga, det vill lämna, du måste lämna. Om det vore lätt att lämna så hade mamman lämnat. Men hon sitter riktigt i en svår situation. Och det är väl ofta så en härskare vill också, att det ska vara svårt för den andra att lämna så de kan ha kontrollen.
Vad är den här styvpappans syfte med att både skrämma och indirekt förfölja Felicia efter att de faktiskt har skilt sig? Han frågar ju till exempel syskonen, var bor Felicia, var jobbar hon? Och allt det här sker ju efter att mamman har skilt sig från honom.
Ett sätt att komma åt mamman som har mage och lämna honom. Han vill ju kontrollera, men det är en person som drivs av hat. Väldigt mörk, destruktiv person. Så att på ett plan, Emelie, är jag inte förvånad, för sådana här människor finns.
I slutet så säger också Felicia, och hon ger rådet till andra i hennes situation, lyssna på era barn och att man ska lämna själv och ta sig ur cirkeln på egen hand. Jag tycker det är ett så himla klokt råd från en så pass ung tjej också. Men vad är dina råd för barn som befinner sig i Felicias sits med en styvförälder eller en förälder som är farlig? Hur ska man göra som barn?
Man måste hitta någon vuxen som man kan prata med som kan rädda en ur detta. För på egen hand är det för ett barn nästintill omöjligt. Det kan vara en släkting, det kan vara en lärare på skolan. Det, till er barn som är i detta, som av någon anledning hör detta, det finns snälla vuxna som kan hjälpa dig av detta. Det är ett förfärligt levande i detta.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 2 i säsong 3 där Julia berättar om sin pappa som var psykopat.
Podplay.